This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du får börja.
Hej och välkomna till...
Nej, det vet vi inte än.
Välkomna till Lille Lördag med Tommy Bollen.
Det är liksom ett skämt idag. Ja. Vad är det som har hänt? Kan du berätta om traumat för att överanvända ett sånt här...
Traumat? Nej, men jag inser ju att jag har varit så otroligt lite själv senaste typ 21 åren.
Det är inte en dålig tid i livet som man inte har varit själv på.
Nej, men jag menar så här att jag har varit hemma i mitt hem själv. Det är typ det är alltid någon hemma.
Det är en ny upplevelse för dig.
Ja, det är ungefär... Nej, men det är så mycket senaste veckorna som har varit som en ny upplevelse. Som är så här... Men gud vad sjukt, jag cyklar här nu i Stockholmsnatten och jag ska åka hem och lägga mig. Jag behöver inte känna så här, oj jag var ute till 1:30, nu kommer någon tycka så och så. Och jag behöver, om jag inte vill, gå upp på morgonen och känna att det är viktigt att man går upp på en förebild för barnen. Jag är liksom, jag är fri och ledig och idag då insåg jag att jag började planera, skulle jag åka på lopp? Skulle jag träffa dig? Skulle jag gå på utställning? Jag tvungen att gå på utställning. Det var så många utställningar som jag skulle se direkt för ett helt liv. Kanske skulle...
Men vad hände då med dig ensam i hemmet? Då blev du manisk, eller?
Nej, jag blev inte manisk. Jag blev bara så här, jag gick och la mig i sängen och läste en bok och tänkte så här, du behöver inte det. Du behöver inte åka på utställning. Du behöver inte åka in till kontoret. Du behöver inte göra en linssoppa. Du kan göra lite vad fan du vill.
Hur kändes det då?
Helt magiskt.
Nej, men alltså jag tänker att det här nya an som kan komma ur det här liksom trycket utav att alltid ha fem människor minst
och gärna minst
kompisar och flickvänner etc. Det måste vara så otroligt förlösande, men jag kan också tänka mig att man kan nästan bli lite rädd och vilsen för vad man ska göra med all den här tiden.
Ja, men grejen är att det är ju aldrig all den där tiden.
Nej, nej.
Alltså utan det tänker man så här, om det helt plötsligt abrupt bara hade slutat. Vi säger om jag hade blivit lämnad hux flux för en annan kvinna, du vet. Och jag hade varit så här, sparka, men det som händer ofta under separationer. Någon sparkar ut den andra på grund av otrohet. Säger, jag vill aldrig mer se dig.
Mm.
Och så ska vi sitta kvar där då med alla de här barnen och det där huset. Och sen skulle vi liksom från dag ett då börja med varannan vecka.
Mm.
Då tror jag att då hade det blivit en riktig Mao Zedong-svung.
Vad betyder det?
Det vet inte jag. Nu har du ju varit liksom, ja, men ganska infekterad ganska länge. Så dels är det ju en frihetskänsla att få tillbaka energierna och känslan i min egen kropp.
Ja, och ditt eget utrymme kanske.
Ja, verkligen. Det känns som att jag har varit ockuperad.
Ja, exakt. Ockuperad.
Med fat suit.
Ja.
Ja. Men lite så att man gått omkring med så mycket med sina axlar. Så dels känner jag mig så här lättare i kroppen. Jag har inte värk i kroppen på samma sätt. Och... Det bara, så jag började städa.
Ja, du gjorde det.
Ja.
Det blev inte bara en mental städning, det blev också en reell städning.
Precis, och eftersom det inte var under tidspress och ingen kunde säga att jag viker fult eller något sånt där. Nej, men, alltså, jag menar inte att någon gör det, men ingen...
Ingen kunde kritisera.
Nej, och ingen kunde fråga så här, okej, när det är mat där, finns det någon mat? Ska vi göra det hit och dit? Varför funkar inte den? Har du sett min? Nej. Utan jag bara gick omkring där, sen kunde jag sätta mig en liten stund och ta en kaffe. Och sen kunde jag fortsätta, så kunde jag gå in i det rummet och göra lite där. Och sen kunde jag gå in i andra rummet. Det var, jag kände mig väldigt lättad. Sen tog jag cykeln in till stan och tittade på alla människor i så här, med, du vet, så här vänligt leende. Mm-hmm. Man ser på människor när
de blickar.
Mötte blickar, ja. Jag gillar inte mötte blickar.
Nej, men det gör väl ingen?
Jo, jag gör det nu.
Ja, du gör det nu. Ah. Nya Ann, ah. Möter blickar.
Ja. Ah.
Kanske ska stå i din Tinder-profil. Nej, just nu ska jag dit.
Ja, men jag kanske ska dit. Jag vet inte. Men jag kommer i alla fall cyklande, så var det några killar som stod mitt i vägen. Så jag fick verkligen tvärnita in. Och först tänkte jag ge dem under ögat. Så tänkte jag så här, de är så gulliga. De bara skrattar. Det var så här killar som har varit på match. Jag tycker alla är så gulliga.
Ja, härligt.
Du är extra gullig också.
Oklart, varför?
Förutom din vitlöksmage.
När kurrat oavbrutet nu i 1,5 timme.
Men du visste inte på allvar att så här vitlök kan vara förödande för din mage?
Jag hade ingen aning. Det är utdrivande, det är det enda jag vet.
Ja. Sen har jag också varit sjuk i 3 dagar.
Ja, det ska gudarna veta.
Nej, men
alltså du är så rolig. Du är också så här som du säger. Jag är aldrig sjuk. Alltså du har inget självperspektiv överhuvudtaget. Jag bara, du var jättesjuk i våras. Du var liksom lite risig i somras. Ja. Och nu bara, det var första gången någonsin annars att Lund var sjuk igen.
Det är helt sjukt. Men det var också en game changer. Men en dag så låg jag bara. Och så tänkte jag så här, nej, jag behöver inte äta, jag kan äta ostbågar till middag och jag kan ta lite godis. Och jag behöver inte laga någon mat för jag har ingen smak och jag är jättetrött. Och jag behöver inte gå någonstans. För det tycker jag, i min familj som det är bara pojkar, inte alla pojkar, inte alla män, bla bla. Så när alla har varit sjuka, då har det varit någon outsagd liksom reglemange. Att jag är den som är minst sjuk, eller i alla fall den som piper minst.
Ja. Det är bara...
Så jag är inte ens ifrågasatt. Jag har legat med liksom 39-40 grader feber och corona och ändå stått i parken med klidderaperna. Jag har liksom inte ifrågasatt det. Jag tänkte att det är min roll.
Ja, men det är det som är så otroligt fascinerande med dig. Jag har ju tänkt väldigt mycket på det nu när vi har varit ute och sprungit och skidat och allt vad vi har gjort. För jag har aldrig träffat en person med så hög liksom smärttröskel och samtidigt liksom... Du vet, du har liksom, du, när du har en uppgift, då genomför du den. Mm. Och så känner du överhuvudtaget inte efter.
Mm.
Under tiden de flesta andra människor, och jag upplever inte att jag är superpipig, men jag är 100% pipigare än vad du är.
Slå sig på ben. Nej, men du är inte säkert pipig. Men
i relation till dig så är jag ju en pipapa.
Men jag tror bara så här, för mig finns det, alltså det finns ingenting som händer på vägen för mig. Jag inser att jag börjar och jag ska till målet.
Ja,
du... Att tycka synd om mig själv eller säga ha ont, det har jag ju som alla andra. Det är inte så att jag inte har någon känsla, älskling.
Nej, men till och med när du är full och liksom hela armen ser ut som liksom någon har stoppat in den i en köttkvarn, så är du så här, är det ingen fara? Det är ingen fara. Jag bara, det var det sjukaste. Du sprang liksom runt med så här slamsig arm. Det var, it's just a scratch. Jag tänker bara på den här Monty Python-sekvensen från Holy Grail. Det var liksom du som går linkande där.
Ja.
Du gjorde liksom en liten, du rynkade lite på näsan. Och så var det inte så mycket mer med det.
Men det du måste tänka på också, att när man springer omkring där så är man ju adrenalinstinn.
100%.
Så att hade det bara varit att jag cyklade omkring på stan på min lilla svarta fara och så när jag dunkat ner och gått omkring med så här zucchini-slask på armen. Då är det klart att jag hade varit mycket mer smärta. Men nu är det så här... Men jag tycker också att det är lite intressant. Jag blir liksom lite fascinerad. Jag säger, jaha, men gud vad det blöder. Och så blir alla så här, du blev ju väldigt spattig, älskling.
Ja, men jag blev ju jätteoroad. Men sen blev jag ju också så sjukt, liksom nästan rädd och fascinerad över att du inte har så mycket smärtkänslor. Du har liksom pannben och ingen smärtkänsla. Det är ju en jättebra kombination egentligen för att hålla på med idrott.
Ja.
Och kanske är rätt dålig också.
Men livet överlag så är väl ganska bra när man utsätts för olika resiliensprövningar.
Jo, men vi har varit inne lite på det där, att jag tror att så här, nu när du kommer få, liksom, vad ska jag kalla det för, tid för eftertanke.
Kommer jag bli en pipis?
Du kommer börja känna efter.
Ja.
Saker och ting kommer landa på ett annat sätt.
Ja, det är samma sak när jag sitter med terapeuten och hon bara säger, nej, du måste säga vad du känner. Jag bara säger, det blir bra om han, eller då är det en referat till någonting. Hon bara, men vad känner du själv? Jag bara säger, det vet jag inte.
Nej, för det är ofta det när man pratar med dig om så här, men hur mår du? Ja. Då går du direkt in och försöker reglera någon annan persons känslor. Mm. Vad han gjorde för att vara hur dum, eller vem hon, ja, eller vad det nu är, ja, liksom. Och man säger, fast nej, men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om dig. Och det är som att du nollar där. Du vet inte liksom vad du ska svara.
Men jag tänker att det är lite så här, om vi nu ska gå till kungafamiljen. Jag tänker som prins Daniel till exempel.
Mm.
Han var ju ändå ganska ung när han och kronprinsessan träffades.
Mm.
Och körde någon business. Det var väl inte liksom supersuccé. Men liksom, han har koll. Han påminner lite om Joel.
Och du bor inte så långt från Gävle.
Nej, men det jag menar är att, så här, att man kanske, det kanske inte hjälper riktigt att känna efter. Man tänker att man har en uppgift och den står man fast vid. Och det är ju ganska ovanligt i dagens samhälle. Men jag kan ju vara spattig i vanliga fall. Men just när jag har en uppgift där och då så blir jag ju inte det.
Nej, men jag tycker att så här, tillbaka till att inte ska gå in i det här för långt.
Nej.
Men liksom, jag tycker att ditt sätt att stänga av som du gör under ett lopp. Jag funderar verkligen på nu hur mycket du verkligen har. Du har ju stängt av allting i så många år.
Ja.
Och jag tänker att jag unnar dig nästan att få ha lite ont.
Ja, jag fattar.
För att det är rätt viktigt att känna efter ibland.
Ja.
Viktigt på riktigt.
Jo, men jag tänker inte att det ska leda någonting. Jag blir så här lite, jag tycker om att du blir orolig. Men jag, det är som jag säger, jag blir ju mycket mer orolig om du råkar ut för någonting.
Varför skulle du bli det?
Nej, men jag är rädd att någonting ska hända dig. Men jag är ju inte rädd att någonting ska hända mig. Det kommer man ju få se i den här tv-serien som jag gjorde i Thailand nu. Att liksom... Nej, men jag är ganska konstig när jag gör såna grejer. Jag kan råka ut för vad som helst. Jag bara, ja, ja. Men det blir ju bra. Nu kör vi. Och alla är så här, nej. Det gör vi inte. Jag bara, jo, nu har jag en uppgift.
Mm.
Det ska göras klart.
Mm. Ja, du har ju vinnarskalle så att du kan ju inte riktigt torska. Kanske är det så att den här uppgiften är liksom, hela ditt liv har bara varit något långt, långt form av race. Jag vet ju själv när man har liksom barnen och hela tiden måste ha dem i första rummet, att man har ett helt annat fokus liksom, på några andra.
Ja.
Men när du inte längre behöver ha det.
Ja, det är liksom helt ny känsla och jag känner inte heller någon skuld. Det har jag alltid gjort.
Ja.
Att jag ska överkompensera ekonomiskt med resor hit och dit. Det har bara flygit bort. Jag har gjort det här nu 21 år.
Ja.
Jag har lagat mat, jag har fixat, jag har horat, jag har torkat. Allting för att de ska ha så himla bra liv som möjligt. Liksom.
Mm.
Och nu behöver jag inte det. För att jag behöver vara en bra människa.
Mm.
Och eftersom jag försöker bli en bättre människa och lära känna mig själv bättre, så är det en resa jag gör samtidigt. Och det är ganska spännande, för jag börjar gilla att vara mer med mig själv nu.
Mm.
Eftersom jag håller på med den här resan, förstår du?
Ja, men jag upplever ju många gånger att du har flytt från dig själv i rätt många år.
Ja.
Alltså till och med, jag har ju, för mig var det en sån typisk så här ansituation som kanske inte liksom sticker ut i mängden för dig. Men för mig gjorde det. När vi var på den här barnmässan i Karlstad. Och, ja, men du har egentligen med dig Elon. Och sen har du dina små fjärtar. Och jag med mig Penny och Tom Allan. Och plötsligt får vi liksom en liten paus på 2 timmar. Varav jag tänker då direkt, låt oss bara säga, sitta i sängen och chilla. Och ta igen oss lite, för det har ju gått i ett.
Uh-huh.
Men vad du då gör är att du tar med dig mina barn och går upp och ska bada i någon pool.
Ja, precis. I jacuzzi.
Ja, och istället för att så här, ta hand om dig. Så har du alltid liksom beslutat för att ta hand om alla andra. Och jag blev så förvånad över det. För jag var så här, du behöver ju verkligen inte. Och mina barn behöver inte heller det här. Och då tänkte jag först att så här, nu ska du överkompensera. Och så fick jag så här klassiskt så här, dåligt självförtroende som många kvinnor får i relation till andra kvinnor. Och tänker så här, nu är hon mycket bättre än mig. Och nu är jag mycket sämre mamma än vad hon är. För det är så här man ska göra. Man ska hålla på hela tiden.
Mm.
Och sen inser jag så här, fast du gör ju egentligen ingen tjänst.
Nej. Nej, jag tänker bara att, så här, att det finns ingen tid att sitta still.
Och jag tänkte också att vi skulle prata lite om det här att man tenderar till... Jag vet i alla fall att jag spenderade stor del mellan 20 och 30 till att co-hata en annan tjej.
Spännande, co-haters.
Jag har så många exempel på när jag har fått historier berättade för mig om olika tjejer som är kompisar eller kompiskompisar. Där den tjejen då har gjort någon oförrätt för den andra tjejen. Och jag behöver inte ha speciellt mycket evidens för att tro på den här oförrätten. Och jag går in liksom och symbioshatar den här andra personen tillsammans med den här tjejen. På ett sånt liksom hysteriskt sätt som man så här kunde typ springa på den här personen på stan. Och så kunde man typ ge den onda ögat. Och den här kvinnan då, hon kan ju inte ha förstått någonting utav att bli co-hatad. Har du co-hatat någon gång?
Inte så jättemycket, men jag har blivit utsatt för co-hating.
Jaha.
Ja, och inte fattat det. Och blivit så här helt chockad. Så här, vad, jag blev så här helt chockad. Jag bara, vad fan har jag gjort för att behöva utstå den här the hatred från de här tjejerna?
Vad var det som hade hänt då?
Men det har hänt några gånger liksom, när jag växte upp. Men första gången som jag verkligen minns det, det var... när jag skrivbummade i Sankt Anton.
Jaha.
Ja. Du har inte skrivbummat, va?
Jag har aldrig skrivbummat, nej.
Det är ett otroligt intrikat uppbyggt samhälle.
Ja, det är hierarkistrukturer.
Ja, och det är så här, man måste förstå de osynliga lagarna.
Mm.
Liksom hur man får bete sig. Man får inte vara slampig. Man får liksom inte gå på andras killar eller ex, bla bla, fast man kanske har varit där en månad. Det finns de som har varit där liksom länge, som har mest respekt. Så finns det de som är bäst på skidor. Det är liksom ett sånt jävla kastsystem.
Mm.
Släng det i väggen, Indien typ.
Ja.
Nej, men verkligen. Och så kommer jag då med min stylish och liksom, ja gud vad kul, nu ska jag och Stina bo här sen. Nu ska vi ska också skibumma. Men vi sätter oss ju inte in i det, för vi vill ju bara vara med killarna.
Såklart.
Ja.
Och då går det ju över alla de här små mini-hierarkierna som de byggt upp.
Jo, och som jag också har haft svårt att tolka.
Ja.
Ja. Så jag kör på som vanligt, säger, som man gjorde på gymnasiet. Jag vill hålla en show. Alla bara säger, du går i första ring, du bara ligger lågt. Man bara, nej. Alltså jag har ju struntat i hierarkierna.
Exakt. Ja. Och det hänger väl också lite ihop med ADHD.
Ja, men såklart. Verkligen.
Och då blir man liksom paria rätt fort.
Ja, det blev man ju. Och så var det någon kille som jag låg lite med i, inte alls på mina villkor utan med spans, som tydligen var ihop med någon tjej redan.
Oj då.
Ja,
men det är ändå du som blir slampifierad.
Ja, för fan. Och jag kommer ihåg vi stod typ så här Crazy Kangaroo och jag var inne på toaletten ensam. Du vet, som en så här amerikansk filmscen, så bara kommer in fyra brudar på toaletten så här, svängdörrar.
Mm.
Jag bara så här, du typ kände mig så otroligt hotad. Jag var så här, jag umgås med en av de tjejerna idag faktiskt. Nej, din kompis till Mattias. Nej, men jag känner att de kommer slå ner mig. Du vet, så här, de kommer ta upp någonting och så här, fimpa mig.
Ja.
Ja. Bara, du ska inte liksom hålla på med honom. Och den liksom läste då nästan som ett brev. Så här, passar jävligt noga. Och,
dikterar villkoren.
Ja, riktiga kickersbrudar. Så att, där på, sen kände jag att jag var så hotad att jag lämnade Sankt Anna. Jag åkte hem.
Oj!
Ja. Det var sån hating.
Otrolig hating.
Ja, på mig. Och även då liksom Stina ganska i mångt och mycket. För då var vi för populära. Vi skulle liksom ha jobbat oss upp.
Ja, ni försökte göra en fast lane.
Precis.
En räkemacka. Ja.
Och då berättade en tjej som jag träffade några år sedan. Hon bara, fan det var jävligt taskigt av oss liksom, som såg det här. Att inte vi berättade för dig hur det funkar.
Mm, just det.
Ja, hon sa alltså, jag höll på med samma kille i flera år. Men då möttes vi i slutet av byn varje kväll. Och så följde han med hem till mig för jag bodde själv. Alla visste om det, ingen sa det.
Mm.
Så man var tvungen att säga...
Man var tvungen att spela spelet.
Ja. Men det var otroligt obehagligt i alla fall. Sen kan man ju co-hata... Men om du och jag sitter och pratar... Liksom.
Men det är inte riktigt co-hating.
Nej, nej.
Co-hating är att faktiskt... Att jag... Om du skulle berätta om X... Och vad X har gjort för att såra dig... och jag går in i dina känslor och bär din mantel i hatandet.
Jag träffade ju en tjej vars hon har då en ny snubbe. Och snubben var ihop med min kompis och lämnade henne för den här tjejen.
Okej.
Och de sitter på det här kaféet och jag kommer in och jag är så här, jag tänker inte döma någon. Jag vet ju bakgrundshistorien, men så här, jag har inte med det att göra. För jag bodde inte ens där då. Jag visste inte ens om det liksom. Men jag ser hennes blick. Hur rädd hon är. För jag går ju fram och säger, tja, hur är läget? Så här, eftersom jag känner min kompis då, ex. Så jag säger, tja, hur är det? Så här, jag ser att han stenar till, men sen inser han att det är lugnt, läget är lugnt liksom. Men hon är så stressad. Hon tror liksom att snart kommer komma någonting. Oj, jag har aldrig sett det i någons ögon. Den rädslan är att så här, bli co-hatad.
Ja.
Men du har co-hatat.
Ja, jag har co-hatat. Ja, alltså jag tror också det är en sån här typisk grej. Vi pratade om det lite granna. När man själv är i en dålig relation. Ja. Men är alldeles för försvagad. Mm. Så man inte orkar lägga tid på sin egen relation. Utan då går in i många andra personers dåliga relationer.
Så mycket vanligare än vad man tror pågår överallt.
Exakt. Mm. Och där då det har gått ut i mycket eller lite att så här, hjälpa till att co-hata en han eller en hon. Och kanske till och med ibland ringa och säga till så här, så där kan du inte hålla på. Utan att ha belägg för det.
Men det här 90-talet eller?
Nej, det här är nog 00-tal skulle jag säga. Mycket 00-tal. Alltså där också könsmaktordningen såg lite annorlunda ut än innan, alltså innan MeToo. När man, de kvinnor i grunden alltid var onda och män var goda. Så var det väldigt lätt att vara killarnas tjej. Och också liksom mot andra tjejer. Och jag har tänkt så jävla mycket på det här sista tiden, hur mycket det har präglat min roll som kvinna. För att du får liksom lite snabba vinster i co-hatandet. Men du förlorar liksom kriget. Du också blir alla så här tjejers fiende i slutändan.
Precis. Och det tycker jag är intressant. Den här intervjun som jag skulle berätta för dig om, som jag hittade i gammal DN typ, på mitt kontor. Där författaren till boken säger så här: ett gott råd vi vill ge tunga killar är så här: du kommer aldrig alltid möta den personen igen. Mm. Och då vet man aldrig vilken position det är. Då kanske någon som du ska köpa en lägenhet av. Kanske någon som är din chef. Det kanske är din liksom, svärmors nya man. Man kommer alltid möta någon igen.
Mm. Ja, precis. Ja. De man träffar på vägen upp träffar man på vägen ner.
Precis. Och det är ett ganska gott livsråd.
Absolut.
För när man är i den där liksom, co-hater-känslan. Det är väldigt få som co-hater som mår bra själva.
Absolut.
Det finns ju inte. Så man kan ju liksom, man kan också jämföra det till exempel med skvaller. Alltså det taskiga skvallret. Ah, för det finns ju varmt skvaller.
Gud, skvaller kan ju vara underbart. Utan att det så här sårar den personen som man pratar om. Ah. Utan bara egentligen så här piggar upp ett samtal eller en situation. Och det betyder inte heller att skvaller är att man hatar någon.
Nej, absolut inte. Men det var så roligt när jag skulle på tjejmiddag igår, så jag är lite snorig, så jag har varit ganska sjuk, så jag var så gud, jag vet inte om jag kommer klara det här. Och då säger Frans så här: du måste gå, mamma, jag vill verkligen att du går på den här tjejmiddagen. Jag var så här: jaha, men om jag är sjuk då? Du får bara klara det. Jag bara, varför är det så viktigt för dig att gå på en tjejmiddag i Bromma? Jag vill höra skvallret efteråt.
Nej, men
Frans kärta och sex år, jag vill säga, jaha, han ville vara med, han ville veta vad som hade hänt, och han var så spännande, det hände grejer på kvinnomiddagarna liksom.
Ja, men det är roligt, för att Tom Allan, det första han gör efter en pappavecka när han kommer tillbaka till mig, jag tar min telefon och sen går han igenom bilderna som har fotats under veckan, när inte han har varit här, och så frågar han om allting. Vad det är jag gjort och vilka personer är på bilden. Det är som att han liksom, han vill ha koll.
Men wow!
De är intresserade.
Det är kontrollbehov.
Ja, kontrollbehov, men också på något sätt skulle jag säga att han bryr sig. Vad har du gjort den här veckan?
Ja. Och nu skulle de till sin pappa igår. Då visste han, då skulle jag ju tillbaka till Bromma. Då var jag ju nära.
Ja.
För det tycker jag är så intressant. Det hade inte jag tänkt på. Det som vi pratade om för några veckor sedan. När Penny sa, Jag sa så här, vad tycker du är jobbigast med att ha separerade föräldrar? Så sa hon först några bra grejer. Och sen då sa hon, nej, dina mamma och Joel är bortresta från stan. Att hon så här, metafysiskt var utan er. Hon hade ingen kontroll på vad ni höll på med.
Nej.
Det var väldigt spännande. Jag hade aldrig tänkt på det sättet. Att så här, man känner någon nära sig. Liksom. Det är lite som när man bor nära barnen fast man inte bor liksom exakt bredvid varandra, så kan man ändå gå och tänka sig. Jag kommer ihåg när jag skilde mig första gången, att jag ofta låg och liksom dagdrömde om vad de gjorde i snogfarmors lägenhet och så här. Då bodde vi väldigt nära varandra, att då var det nästan som att jag var med dem fast jag inte var med.
Ja, men precis. Och Penny är ju liksom, utan tvekan det självständigaste barnet. Men hon är också den som är mest familj. Hon är väldigt dubbel i
intressant.
Hon har velat kolla på flocken. Det är hennes liksom uppgift. Att se till att alla har det bra. Liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men du, vad var det för intervju då som du refererade till?
Förra året så kom ju ut en bok som hette Alla dessa dagar som kom och gick, tankar om livet i den tredje åldern. Dels av Joakim Berner som är gammal mediasnubbe, vårt chefredaktör på Expressen och DN och allt möjligt. Och sen Johan Norberg som är väl en ganska känd gitarrist.
Mm.
Vet du om det? Mm. Johan Norberg. Ja, men de flesta vet ju det. Och då har de skrivit då en bok som ska vara då 60-åringarnas råd till unga män.
Mm, roligt ju.
Ja, men jätteroligt. Jag har inte läst den själv, men då bara så här, hittade jag den här tidningen. Den är från förra året. Och så du vet som man kan vara, eftersom jag nu har varit själv idag.
Ja, precis.
Så läste jag då den här. Och det bästa jag vet är ju att läsa tidningar och böcker.
Vet att printupplagorna börjar gå upp igen?
Nej.
Första gången på 20 år.
Nej.
Ökat med 4%. Så det skrivna ordet på papper och tryck är tillbaka.
Oh, wow.
Och okay. Speciellt, vet du vilka som läser mest? Gen Z. De som börjar nu lägga ifrån sig telefonerna och bli analoga för att de inte vill bli AI-fierade.
Ja. Men då tyckte jag att vi kunde också prata lite om vi skulle ge råd till liksom tjejer som är i 20-årsåldern.
Ah, jag fattar.
Nu är det 60, men jag tycker det var så mycket intressant läsning. Så här. Johan säger det. Jag tänk om jag hade förstått att livet är långt, att det finns gott om tid för att göra saker och prova sig fram. Det är två skillnader med de här två männen. Johan säger så här, jag har varit gitarrist hela mitt liv, jag har typ suttit på en stol och spelat toner. Man kan liksom inte göra karriär riktigt som gitarrist. Det är inte så här överste gitarrist knugen typ.
Det är inte så att man blir rekryterad av Rolling Stones.
Nej, nej, nej. Han säger så fint också att så här, ja, jag har inte liksom, jag har inte gjort någon karriär. Jag har gjort ungefär samma sak hela tiden. Men jag är jävligt nöjd med det.
Underbart.
Ja. Medan Joakim Berner då, som har gjort en otrolig karriär och sen då blev kickad från Expressen under MeToo.
Ja.
För att han blev anklagad av en kvinna som du och jag känner för att ha sextrakasserat henne.
Okej.
Okay. Mm. Han hade skickat några mejl att så här, vi ses vid kaffemaskinen och ja, det var ju liksom de lärde tvistade om det, men hon tyckte att det var sextrakasserier, han tyckte inte det. Men så läser jag den här artikeln Och sen när jag har läst klart den så tänker jag så, det här är ju en bok som ska vara ett råd till unga män. Men det som hände med Joakim Berner, sen gick han då vidare från Expressen och skulle få då vd-jobbet på Sveriges Radio.
Mm.
Och då drog de tillbaka det.
Mm.
Och då föll han, som man säger, ner i ett svart hål liksom. Och fick liksom utveckla sin gudstro och bla bla bla.
Vad gör han nu då?
Ja, men nu sitter han i olika styrelser, Bonniers styrelser. Johan då, som säger att jag har haft ungefär samma karriär hela tiden. Han är så otroligt mycket mer ödmjuk. Han säger om kärlek. Sen tidigare tonår drömde jag om att få älska och bli älskad. Den strävan har varit min största och enda karriär. I samma ögonblick som min förälskelse besvarades drabbades jag av panik och sårade på så sätt några kvinnor. En dag lyckades jag slut på rätt sätt genom att säga, jag älskar inte dig längre. Det gav min partner chansen att släppa och mig själv insikten att jag kunde styra mitt liv. Nästa relation gav mig inte panik. Och så har jag tänkt så mycket på det där. För jag låg och läste också om, ja, men jag låg och läste om skilsmässor. För att jag vill se om jag kunde hitta någon bra litteratur. Och då så visade sig att Martina Haag pratade om henne och Erik Haags skilsmässa i Skavlan.
Mm.
Det var första gången hon gjorde det. Hon sa, jag kunde inte sova. Jag levde dygnet kvart för kvart.
Mm.
Jag så här, bockade av, somnade om. Åt ingenting. Ja, men det här var liksom, hon kunde inte fatta att det här hände. Och han säger i en intervju då att så här, ja, men det här är ju klart min största livskris. Jag lämnade ju min familj.
Mm.
Och jag kommer ihåg hur mina föräldrars skilsmässa påverkade mig. Men så säger han en grej som jag tycker är så himla spännande, som även de här männen säger. Båda de här säger att det värsta de har gjort, det största sveket mot sig själva, att de har varit kvar i relationer där de inte längre har älskat kvinnorna.
Mm.
Att det har varit av feghet och av ytlighet, liksom så här, åh gud, vad ska omgivningen säga liksom. Men att det är ett sånt svek mot den andra först och främst. Att vara kvar med någon som man inte älskar.
Mm, det är det ju.
Ja, men jag hade inte tänkt riktigt på det på det sättet. Det blev en så här uppenbarelsegrej. Och då kommer jag ihåg, för jag läste det här i förrgår, att Erik Haag sa då, nu kommer jag inte hemskt ordagrant, men han sa liksom att det är ett lika stort svek att inte lämna när man inte älskar. Men det blir ju inte samma konsekvenser om man är kvar.
Just det. Så att det är ju bara ett fegt sätt. Ett långsamt farväl.
Ja, ja. Och så säger, allt i bästa livet handlar om relationer. Men att vara lycklig en färskvara som måste erövras varje dag. Och det här är också någonting som jag tycker med kärlek. Att så här, i Grekland så finns det så här 10 ord för kärlek. Gamla mytologin. Det är så här, vänskaplig kärlek, sexuell kärlek, bla bla bla. Men i övriga liksom, här till exempel, så är det så här, det är kärlek, man blir kär i någon. Och sen så tror man på riktigt att det bara ska lösa sig själv. Det har jag alltid trott. Så bara man är kär, då löser det sig mesta typ. Och inte tänkt att man måste jobba så himla mycket på. Men man måste ju fan erövra det varenda dag. Och det är ju för att man också, man har liksom, det måste man ju för en annan människa. För den människa som man har valt kan man ju inte bara liksom sagga ner sig för. Men det gäller ju även sig själv. Det blir så jävla mycket fokus på den andra människan hela tiden.
Men många pratar liksom hela tiden om så här att kärlek är någon form av så här rättighet. Mm. Att så här, ja men nu har ju vi, alltså det här är det. Och sen så går man runt och så nöter man och gnager och skäller och gnäller. Men kärlek är också en extrem skyldighet. Du står ju skuld till den andra personen att faktiskt berättiga den varje dag.
Uh-huh.
Och berätta er kärleken. Och gör du inte det, vad har du kvar då? Liksom? Då är det inte bara en rättighet. Då är det liksom, du skyldig den personen en jävla massa kärlek.
Uh-huh.
Och har du inte möjlighet att liksom generera den, nej, men var inte kvar.
Nej, jag vet. Men så, inom loppet av liksom 3 dagar så återkom det här. Och jag vet inte, jag tycker att det är väldigt spännande liksom. Och Johan då säger också så här, jag har väldigt blygsam erfarenhet av kvinnor, inte så många relationer, jag är verkligen Bob Dylan, Bruce Springsteen eller Ulf Lundell. Snarare inspireras jag av kvinnor som Marianne Lindberg de Gär, Birgitta Stenberg, Märta Tikkanen och Susanne Osten. Så det är nog ett råd jag kan ge till unga män, ha kvinnor som förebilder.
Det är fantastiskt.
Ja, tycker jag också. Så att nu ska vi göra det här då.
Jaha.
Vi ska ge då de här råden som de har gjort.
Okej.
Okay. Ja. Nu tänkte jag, nu är du och jag då Johan Norberg och Joakim Berner.
Okej.
Okay. Ja, så då börjar vi då. Mitt största misstag, gör aldrig likadant.
Mitt största misstag, det är att prioritera destruktiva relationer som egentligen åt upp kanske väldigt stor del av mitt liv istället för att prioritera mig själv och mina ambitioner.
Och det här, som Johan säger, det var uselt. Jag levde i en relation där jag inte älskade min partner fullt. Det var uselt, det borde egentligen vara straffbart. Och det menar jag på fullt allvar.
Nej, men på riktigt.
Ja, jag håller med dig. Och jag säger nog ungefär som du att, att rannsaka mig tidigare. Varför jag lägger ner sån otrolig tid på en relation som liksom var dödfödd från början. Att liksom att ta lite avstånd, både geografiskt men också liksom tankeavstånd. Så här. Vad har jag? Och vad kan jag få? Är det här det bästa jag kan få?
Är jag inte värd mer?
Precis.
Jag tycker att det avspeglas
att otroligt. Att värdesätta mig själv tidigare.
Otroligt mycket på egentligen hur jag såg på mig själv. För jag kan ju uppenbarligen inte tycka att jag varit värd mer.
Nej.
Onekligen.
Nej. Så här, det här med affirmationer kan man ju tycka är lite töntigt. Men så här, gå upp varje morgon och bara säga, jag är värd mitt bästa jävla liv.
Ja.
Då har du inte det. Nej, sluta vara så nostalgisk. Sluta älta, sörj och gå vidare.
Ja, 100%.
Ja. Tänk om jag har förstått det här om kroppen.
Ja, jag tror att jag är mycket mer kroppsbesatt än vad jag vill erkänna.
Är det ditt råd?
Nej, men att kroppen för mig har tagit väldigt mycket tid.
Jag fattar.
Ja, att den tar mig både tid och energi på ett dåligt sätt har gjort under väldigt många år. Många år av mitt liv har jag gått runt och hatat min kropp. Alltså gått fram till spegeln, tittat på den, äcklats av den. För att sen liksom gå tillbaka 3 minuter senare och titta igen. Äcklats lite mer eller lite mindre. Men så här har det kunnat hålla på i många år. Och nu så tycker jag bara på andra sidan kroppen och kroppshets och den åldern. Så tycker jag bara att jag är så här, åh vad fin jag är. Du vet. Alltså, gud vad kul. Vad härligt att min kropp är stark. Vad coola vader jag har fått liksom. Såna där vader jag aldrig haft. Att jag så här uppskattar kroppen. Så jag skulle säga så här att våga uppskatta kroppen.
Så den gamla klyschen att säga, den här kroppen har gjort mycket för mig och därför ska jag älska den.
Ja, verkligen.
Gud vad intressant. Jag tänkte så att jag först insåg att jag hade en kropp när jag var 40 typ.
Ja.
Ja, men det är lite som han den där Johan också säger att liksom han spelar så mycket gitarr så att han var liksom bara inne i det hela tiden. I en annan snurr. Och så kan jag också tänka, och det kan jag ångra att jag inte förstod hur viktigt det var för mig att vara ett med min kropp och träning och sådär. Och att jag inte har lyckats vara mer, vad ska jag säga, ha mer rutin för det. Så det skulle jag vilja ge dig. Ha en rutin med att försöka få ihop så här ande, kropp och själ liksom. Att det, så här, det är verkligen inte ett självspelande instrument som jag har trott. Ingenting är ett självspelande instrument.
Nej, och jag tycker det är så avspeglas otroligt tydligt i jag vet inte hur stress har varit för dig, men för mig har ju stress bara egentligen tagit fysiska uttryck, alltså kroppsliga uttryck. I allt från en cysta på sköldkörteln till liksom, nej men till trasiga hälsenor och ont och ledont, extremt ont i axlar och nacke. Och nu när jag har vågat ta det lite mer lugnt så är ju också jag i en helt annan liksom balans, både hormonellt och fysiskt.
Så jag tror att ta dina så här kroppsliga signaler på allvar också om du kommer dit. För mitt senaste 1,5 år har jag också varit det där. Krascha med moppen, gallsten. Alltså det har varit så mycket konstiga grejer som bara säger. Det har inte funnits någon orsak in som gallstensanfallet.
Nej, men det, alltså,
till slut säger kroppen ifrån. Ja.
Du lyssnar ju uppenbarligen inte och då måste man ju.
Nej. Kärleken.
Nej men och det är ju så platt egentligen att säga, men det är ju det som är sant. Om du inte älskar dig själv kommer du inte älska någon annan. Eller, och när du börjar göra det, då blir ju kärleken kul.
Precis. Jag tror att det handlar mycket om det, att faktiskt göra upp en plan, önskar jag mer att jag hade gjort i mitt liv. Så här, okej, vem är du? Vem passar du ihop med? Vem skulle du behöva vara med och vem skulle du behöva vara för att kunna få ut det, liksom, kunna leva i ett kärleksförhållande? Och jag har hela tiden trott att så här, det är bättre att ha det så här än att vara själv. Och det är kanske första gången i mitt liv som jag känner så här, nej, det var det inte, det är det inte, det är det aldrig.
Nej, det är sant.
Men. Pass.
Många av mina både bästa och sämsta relationer har jag med män.
Ja.
Och det var så intressant, för det är egentligen mitt nästa ämne, men det tangerar till att bli en diskussion i det här. Jag pratade med en kompis som precis separerat, och hon har nu bestämt sig för att hon ska försöka dejta en kvinna. Och då var jag så här, men gud, för mig är du super straight liksom, hur känns det, säger jag. Hon bara, men om du tänker på det så behöver ju inte jag pirret längre. Jag har ju fått mina barn och pirret är egentligen bara till för fortplantning. Det är ju en riktigt gammal signal i kroppen, långt bak i reptilhjärnan, som ska bara liksom accentuera the mating. Och jag behöver inte den. Och om jag ska vara riktigt kategorisk så har jag ju haft mycket godare relationer med kvinnor än med män. Samtidigt har jag svårt att tänka att jag själv skulle kunna gå ner på någon, men jag kan definitivt tänka att en tjej skulle kunna gå ner på mig och tillfredsställa mig på ett sätt som jag skulle uppskatta, eftersom hon kan hur det funkar där nere. Och jag var så här, fan vad intressant att du säger det liksom. Jag har aldrig tänkt på det ur ett icke-pirr-tillstånd.
Nej, det hade inte jag heller. Jag trodde inte att det ens var möjligt, men det är som du säger att nu, jag ska inte heller ha några fler barn.
Nej.
Och jag pratade med det om mina småkillar om dagen, att jag är så här, nej, jag vet inte. Det hade inte varit något konstigt om jag skulle bli kär i en tjej. Det är inte det handlar om. Det handlar om så här, vad man är för period i livet, vad man har för behov av. Det är som Sanna Lundell säger, det så här, hon bara, jag tror inte jag orkar med en till sån där galen förälskelse. Jag vet inte om jag liksom, om jag fysiskt och psykiskt mäktar med och hamnar i galenskapen igen.
Nej.
Och när man har varit ifrån den ett tag så tänker man ju så här, nej, nu är det där över. Det kommer aldrig ske igen. Jag kommer aldrig känna så när jag träffar en korb i så här, tokig och kåt och galen. Klipp till Sturekompaniet en vecka senare. Man bara, alltså, det kan ju alltid komma tillbaka, men när man är ur det så tror man liksom att det är över.
Fast det är ju inte.
Nej, jag vet. Men tänk dig nu om jag sa så här, men om typ ett år, då kommer du vara så jävla tokig och kär, och du vet som det var i början när du var med Kalle eller Joel, så här, ska det bli kul? Då du, känner inte du så här, nej, det kommer inte
ske. Nej, alltså jag kan inte uppbringa mig själv till att tänka tanken på att det ska ske.
Nej, det ser du själv.
Ja.
När man inte är i det så tänker man så här, nej.
Nej, fy fan.
Det är över nu. Ja, sen är det karriärråd, men jag tyckte ändå att det var roligt. Vi tar den sista också då. Undvik
att fastna. Att fastna i situationer och personer som inte är bra.
Uh-huh.
Och istället för att lägga ner extremt mycket tid på att bli bekräftad utav personer och relationer och situationer som inte kommer generera någonting för dig. Var liksom, jag förstår att det är sjukt svårt, men försök att vara liksom lite strategisk. Eller åtminstone säga så här, vad är berättigandet? Vad ska det här leda till? Varför är du så besatt av den här personen? Eller att få rätt? Eller att få förklara dig? Eller att du ska bli sedd? Varför är det så viktigt? Vad är förlängningen av den här diskussionen? Eller situationen? Om jag hade ställt mig de frågorna så hade jag nog sluppit rätt många år utav tidig virvar.
Och även om det, när man är i det där virvaret så vet man ju inte det. Men förstår du? Men någonstans tänker man så här, varför känns det inte bra? Fast jag tycker att jag gör allt rätt. Och då tycker jag så här, när det inte känns bra i magen eller i huvudet, så här, då är det inte heller rätt. Ta det bort därifrån då.
Exakt.
Och skit i att det är karriär eller rätt människor. Så här, om du inte mår bra av liksom, situationen eller av människorna du är med, då måste du packa din väska och gå.
Alltså, är man i det där virvaret, då är man ju lite som man är i det vi brukar kalla för lilla vansinnet när man är liksom i PMS. Alltså du vet att så här, när du är i det här tillståndet, det kommer inte komma något gott ur det. Det är bara förgörande, så bara skit i det då.
Och jag tänker så här, ett gott råd det som du och jag skulle ha haft så mycket hjälp av, det är så här, jag kan inte svara nu. Kan jag få höra av mig om ett tag? Jag vet inte riktigt vad jag vill. Eller i så här situationer, andas, liksom räkna till 10. Ska du skicka det där sms? Ska du det? För grejen är att när man är som vi har ju triggers. Liksom man råkar ut för 1000 triggers varje dag. Men kanske du och jag som är mer sårbara då, utan familj och föräldrar och sånt ekonomiskt stöd. Vi kan ju triggas igång lätt. Men vad är riktig trigger? Vad är värt att gå igång på? Vad är inte?
Exakt. Och ta liksom många diskussioner som inte hade behövts. Som varit mer förgörande än förlösande.
Och älska de som älskar dig, tycker jag, och vice versa. Och du sa till mig en gång, nästa relation så måste du i alla fall få lika mycket tillbaka eller mer. Och det tycker jag är så här, den är så himla bra. Liksom, det är som en bra måttstock överallt, tycker jag. Liksom på jobbet, hemma, bla bla. Sen är det ju barnen, de står ju under all tvivel. De får ju allt de vill hela tiden. Men just det där att säga, din skit är din skit, någon annans skit är någon annans skit. Du behöver inte kompensera för den.
Nej.
Du behöver inte gräva med, liksom, du behöver inte gå in på bajamajn med den. Även fast det känns så väldigt många gånger. Det hade också hjälpt mig väldigt mycket att säga, du behöver inte kompensera för någon annan som inte gör sitt jobb.
Nej.
Det kan kännas jobbigt, men du behöver inte det.
Nej.
Det är inte din uppgift.
Inte din uppgift.
Ja, och så här, som du också har pratat om, sluta älta. Liksom, ibland, det handlar inte så mycket om tid. Det handlar om tidsandan just då. Jag tänker på den här Joakim Berner. Om han då hade blivit anklagad för att skicka liksom flörtiga sms 10 år tidigare, då hade han ju varit vd nu på Sveriges Radio. Jag menar inte att det är ett försvar, men det är så här, du kan inte göra så mycket åt ditt öde.
Nej.
Det är så här, vissa det blir orättvist och vissa har mer otur än andra hit och dit. Men liksom, någonstans måste man i slutet av dagen känna att det finns någon nåd, tycker jag. Att säga, okej, jag fattar, det där var inte bra, det var både mitt fel och andras fel, det var otur. Men nu får jag sluta älta det och gå vidare. För att så här, älta saker, för fan, det är också så förgörande.
Ja, jag tycker man ska älta till en viss punkt, men man måste ge sig själv ett älta slut.
Ja, och också så här, man behöver inte förlåta allt heller.
Nej.
Jag tycker Ann Heberlein säger så bra. Nej, man behöver inte förlåta allting. Man kan känna sorg för saker i hela sitt liv. Men man måste ändå kunna gå vidare.
Ja.
Roligt. Fan, det är vi bra på, älskling.
Ja, och jag såg en dokumentär nu som handlar om de här blåzonerna på jorden. Där människor lever längst. Och så är det en multisportare som åker runt. Men har blivit liksom forskare på senare tid sedan. Och runt och besökt de här blåzonerna då, för att försöka ta reda på vad det är som faktiskt gör. Vad är X-faktorn i blåzonen? Och då visar det sig att en stor del av X-faktorn i blåzonen är... Gissa?
X-faktorn i blåzonen, det är humor och skratt.
Ja!
De som skrattar mest lever längst.
De som har skrattat mest lever längst. Att ha roligt, umgås, vara med människor som berikar en, skratta. Var i sammanhang där du blir lycklig och där du inte går sönder. För det ilska, vrede och sorg och oförrätter skapar, det kommer inget bra. Det
makes you old.
Ja, det är landet utanför i Mio Mio Mio. Det är där man inte ska vara. Det är där jorden stelnar.
Men jag tänker också att de kompisar som man hållit fast vid alla år, det är de man skrattar med.
Ja.
Sen är det olika humor med alla, men när du och jag hade vår muskväll... Vi kan inte säga vad vi skrattade åt, men nej, du vet, jag skrattade så mycket så att jag var tömd på dopamin i 2 dagar. Jag var typ olycklig.
Ja, du var bakis.
Det var det, för jag skrattade så mycket.
Ja.
Vadå, du skrattade inte? Eller?
Jo, men du skrattade så mycket.
Nej,
så
att... jag gjorde inte.
Men det var din, det var din, det var ditt gebit. Du hade liksom
tänk att erkänna. Det är jag som är Joakim Berner och du är Johan Norberg här.
Uppenbarligen.
Nej, men det som ändå lyser igenom, tycker jag, i den här intervjun, det är att den ena har alltid, alltså, Johan har varit så här, fan, det var ju dumt att jag inte förstod det, och, men nu är jag så glad och lycklig för det här. Medan Joakim då Berner vill framstå som att han säger, men jag är inte bitter längre och hit och dit, men ändå ska han sväva lite på målet när han säger, vad skrev han till den där tjejen då? Han är inte rakt igenom ärlig. Och människor som är rakt igenom ärliga, det är typ en på miljonen. Fan som de är härliga umgås med.
Ja.
När de bara säger, nej, där kände jag att jag var på att gå under. Jag är helt vedervärd. Som inte behöver hålla upp någonting. För de har kommit vidare. De har sin stolthet. De har lärt att älska sig själv. Och det har varit en svår väg dit. De behöver inte dölja någonting längre.
Nej, men jag träffade en kompis som bor i Malmö. Och hon, hennes söner spelar fotboll på rätt bra nivå. Ja. Liksom. Och det är mycket mer mixat. Ja. Alltså integrationen har gått väldigt mycket mer liksom, längre fram. Det är mycket mer, om det är kanske 3 personer med invandrarbakgrund i Stockholm så är det kanske 6.
Ja,
och då har liksom jargongen förändrats väldigt mycket. Och de har ju, de låter som att man pratar om en grupp, men det är intressant när man då tar ett icke-svenskt maner och bryter ner det till vad de gör då på svenska. Du är en jävla bajskorv, du var skitdålig på matchen. Du är en jävla bajskorv, jag var också jävligt kass. De reder ut det direkt. Istället för att liksom snacka skit och hålla på. Så då, och sen är det klart. Det finns ingen underbyggd frustration. Så raka rör, ärlighet, utan att man är egentligen arg. Man får ut det man vill liksom säga. Och sen är det bra. Nu stänger vi den boxen och går vi vidare.
Svensken är otroligt rädd för att ta saker där då. Det ska liksom, det ska sticka små knivar och det ska ältas och det ska liksom
markeras.
Ja, vi har inte träffats på säkert ett år. Nähä.
Alla vad? Springer runt en och
jävla det, man bara,
co-bitch och är sekundärarga. Liksom.
Verkligen. Sluta ta det så jävla personligt allting. Sluta älta och framförallt sluta vara en lättkränkt vit kvinna eller man. För fasen var vi lättkränkta fortfarande i det här landet. Det var inte jag, då gjorde han det. Och då jag bara hörde liksom med människor, med deras barn och liksom på jobbet. Man bara säger, sluta livet kort. Kan vi inte bara le lite mot varandra och vara glada?
Precis så. Och med det sagt så stänger vi den här podden för den här veckan.
Man möts alltid igen.
Tänk på det.
Puss!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.